haft en underlig känsla när jag förberett den här predikan. Jag tror jag aldrig haft den här känslan förr under mina första 20 år. Och att jag förberett den här predikan för en, speciellt en person. Och du är lite nervös, hoppas den här idag. Men kanske hör på nät efteråt. Men kanske du är här idag som Herren har gett dig den här predikan. Och då skulle du känna dig att tänk att Herren kom ihåg mig. Jag har en ganska, inte ska säga hög teologisk predikan är det inte, men den är, det kan hända att du behöver följa med lite mer än Facebook-standarden på att följa med. Så det kan bra vara att du kan behöva fokusera lite idag, för jag har en ganska komplicerad text, men det finns mycket guld i den enligt mig. Jag läser från Lukas 13 några verser framåt. På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom, Herre, är det bara några få som blir frälsta? Han sa det till dem, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger, Herre, öppna för oss. Då ska han svara er, jag känner er inte. Varifrån är ni? Då kommer ni att säga, vi åt och drack med dig och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt. Där ska ni gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men ni själva hamnar utanför. Och människor ska komma från öster och väster, från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och det finns det som är sist och ska bli först. Och det som är först som ska bli sist. Amen. Jag har 6 punkter som jag känner den här texten har talat till mig under en längre tid. Och jag skulle ta dem en åt gången. Kanske bäst den vägen. För det första, frälsningen handlar alltid och enbart om dig och Gud. Inte om andra människor. Det är ett ganska normalt beteendemönster man ser när man läser texterna om Jesus. Det är att människor har väldigt många gånger tankar om andra människor. Hur ska det gå för honom, frågar Jesus i uppståndelsen. När frågar Petrus av Jesus om Johannes. Och vi har alltid den här tankegången att hur ska det gå för han? Vad gör han och vad gör hon? Och vi är så full av de här andliga poliserna som hela tiden har förstoringsglasögon om oss. Och så funderar vi på alla andra människor. Och så händer det sig så enkelt att vi glömmer bort oss själva. Vi ser texten hur de går när de traskar dem från mellan och byar. Och då kommer den här frågan, är det bara några få som blir frälsta? Och jag tänker på texten som finns några verser tidigare i Lukas 13. Den ganska tragiska berättelsen om Herodes som har tagit livet av en del judar. Och då kommer de till Jesus och så frågar de, Herre, vems fel var det här? Vem har gjort fel när dessa människor får lida så jättemycket? Och Jesus han på något sätt vänder och vrider hela resonemanget tillbaka. Och så säger han att var de som fick lida så där mycket, har de varit större syndare än någon annan? Och så drar han parallellen till de 18 som hade omkommit när torn hade raserat. Att var de större syndare när de fick lida så jättemycket? Och sen vänder han på något sätt som Jesus bara kan göra, som ett kanonskott rakt in i hjärtat på en människa. Han säger så här, om ni inte ni omvänder er så ska ni alla gå under på likadant sätt. Så vad Jesus gör dels i den här berättelsen också tidigare, det är att ta på något sätt fokus från människor runt omkring oss. Där vi funderar, hur är det nu med honom? Ser ni vad han syndar, vad han håller på med? Och Jesus hela tiden, han bara tar frågan tillbaka till oss. Hur är det med dig och din relation med Fadern? För frälsningen handlar alltid om dig och Gud. Vad säger Filipperbrevet? Det säger, arbeta med bevan och fruktan. Inte på din grannes frälsning, utan på din frälsning. Vi vill alltid arbeta på alla andras frälsningar. Men vad Gud vill, att han vill jobba med din frälsning. Hur är det med din frälsning? Hur mår du? Hur har du det med din relation med fadern? Det är den frågeställningen som Jesus på något sätt bara projicerar in förbi alla våra skal och fasader. Och den bara landar i våra hjärtan. Och vi får ta ställning till det. Hur är det med vår frälsning? För frälsning handlar alltid och enbart bara om dig och Gud. Och jag tänker vidare på punkt 2. Att det finns en port vi behöver ta oss igenom. Och den är trång. Den här texten har ju viss skrämselhicka-effekt hos oss. Kämpa för att komma igenom en port. Ja, men var det nåden och var det på något sätt den här frälsningen som vi som goda reformärta teologer tycker så mycket om att tala om. Men det är så att kämpa för att komma igenom den trånga porten. Det låter inte så trevligt och mysigt så här på en söndag snart kväll. Men vad säger texten om vi ser det exegetiskt och kontextualiserar texten lite mer? Vad är det den vill säga oss? För jag sitter allt för ofta med ångestfyllda kristna människor som tycker att porten att gå på, den är väldigt trång och svår att finna. Men vad säger texten till oss? Jag tänker på Johannes 10. Har ni läst det? En fint kapitel. Väldigt upplyftande historia. Johannes 10. Så talar Jesus om en sak egentligen. Han är den goda herden. Men han talar också om sig själv som porten. Han är porten. Jesus Kristus. Så vad egentligen den här texten säger här, när den säger till oss att vi ska gå igenom den, kämpa för att ta oss fram till porten, det handlar ju om att vi ska komma fram till Jesus själv. Vad vi behöver göra i vår kamp, i vårt liv, i vårt lidande ibland, det är på något sätt sätta fokuset på Jesus. Och säga, kosta vad det kostar vill, men jag ska fram till Jesus. Och därför, nu ska jag säga någonting kolossalt viktigt. Jag tror att om jag dör snart kan ni spela upp den här predikan på min begravning. För jag tror att det blir mitt testamente. Någonting av det viktigaste jag sagt i hela mitt liv. Nu ska jag säga det. Vad Jesus vill säga i den här texten. Att komma fram och gå igenom den trånga porten. Det är, vilket pris är du beredd att betala för att följa Jesus? Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta på sitt kors och följa mig. Vad egentligen Jesus beskriver här enligt mitt sätt att se nu på den här texten. Det är en beskrivning av dopet. Det går inte, och nu säger jag någonting ganska radikalt. Jag tycker om att vara ibland. Det går inte att vara kristen utan att gå igenom dopet. Dopet är en plats som vi tar oss igenom där vi begraver det som har varit. Där vi säger till oss själva, nu lever inte längre jag, nu lever Kristus i mig. Nu går jag och begraver det gamla för att uppstå i det nya livet. Nu säger jag nej till att jag själv ska vara herre över mitt liv och ge herreskapet till Herren själv. Det är vad dopet gör. Utan att alls gå in i den teologiska aspekten med mängd liter vatten eller mindre liter vatten. Dopet är en plats där du stiger ner från din tron och Jesus Kristus får ta kommandot. Dopet är en begravning där du ger upp själva rätten att vara herre över ditt eget liv. Petrus får frågan, som vi sa förra veckan redan. Vad ska de göra för att bli frälsta, för att bli räddade? Och svaret kom, döp er i Jesu Kristi namn. Omvänd er, döp er, ska ni få den helige ande som gåva. Det är en individuell proklamation som nu säger att nu Jesus får du ta över fullständigt. Det är dopet som stoltheten, självrättfärdigheten, avundsjukan, ilskan, hatet och oförsoningen får ge vika och dö bort. Och på nytt får du bara träda fram och ta emot livet från Kristus. Och ett bättre liv har jag erfarit i alla fall. Det handlar om att ge över härskapet till Jesus och göra det så fullständigt att du kan då säga som Paulus att nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Det är en biblisk sanning och någonting som jag tror du bör förstå, att du kan inte följa Jesus utan att följa honom i dopet. Det tror jag. När jag läste min bibel. Jesus döpte sig själv. Inte han, utan Johannes döparen döpte sig. Och Johannes frågade, hur ska jag kunna döpa dig? Varför ska du bli döpt? Och Jesus svarade, för att uppfylla all rättfärdighet så gör jag det. Fast han var syndfri. Och jag tror, vill du vara seriös med Jesus, du behöver någon gång i ditt liv gå dopets väg. För att säga att jag är seriös med dig. För att visa och proklamera både den här världen och andevärlden att Jesus Kristus är min Herre. Det går inte att följa Jesus om du inte går dopets väg. För det tredje talar Jesus om den här texten. Om ett ställe då husets Herre har stigit upp och stängt porten. Det lät ju väldigt deprimerande. Och det är troligen också för många den dagen. Men låt mig säga några snabba ord om den kommande domen. Kommer ju en sån också. Bibeln talar överraskande mycket om det så kallade eskatologiska skedet, alltså läran om den sista tiden. Förekommer på ganska många ställen faktiskt, från första Mosebok ända in i slutet, i Uppenbarelseboken. Och det kommer ju en kommande dom. Har ni tänkt på det någon gång? På 60-talet tänkte man allt för mycket på det och skapa lite skrämselhicka. Kanske lite väl mycket i våra sammanhang. Men jag tror ibland kan ändå vara bra att resonera kring att det finns ett slut, en punkt. Då Jesus Kristus alltid ska regera. Och då tror jag i alla fall att det är bäst att vara på den säkra sidan tillsammans med Jesus. Bibeln säger att idag är frälsningens dag. Det är idag som vi behöver ta ställning till ifall vi vill ha med Jesus att göra eller inte. Det står i Filipperbrevet 2 att en dag ska alla knän böjas inför honom oavsett om vi redan har gjort det här på jorden eller inte. Till och med fienden själv kommer böja sig den dagen. Bara för att Jesus Kristus ska proklamera inför hela universum att det finns bara en Herre och det är jag. Och vi alla som har proklamerat han som Herre, vi står på hans team och på något sätt känner oss så ödmjuka och i full med Guds fruktan och tacksamma. Men det kommer en dag som vi behöver ta ställning till att vill vi vara med Jesus eller vill vi det inte. Jag tycker Daniels bok beskriver detta väldigt vackert. Det står så i Daniel 12, vers 3, att det förståndiga, alltså de kristna, de rättfärdiga, ska då lysa som himlavalvets ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet, som kärnorna för alltid och för evigt. Här talar Daniel om den dagen då de döda uppstår. Och de som har stått och tjänat Jesus, vi och ni, som har kämpat många år och man ibland funderar, är det värt loppet? Är det värt att följa Jesus? Det kostar ibland mycket och korset kan vara tungt att bära och man känner sig ensam och övergiven. Men så läser man de apokalyptiska texterna, man bara fylls med glädje. Att tänk, man får kanske vara en liten del av Karlavagnen. Att man på något sätt får, av nåd förstås bara, av hans kärlek får man vara med på det segrande laget på domens dag. Då Jesus triumferar en gång för alla. För han har all makt på himmel och på jorden. Och vi idag behöver bara tänka på det i alla fall. Att det kommer en kommande dom. Men vi står här syndfria och fläckfria för att Jesus Kristus har betalat priset för oss. Om vi så vill. Den Det var en inledning. Jag vill gå in på de viktiga tre punkterna nu. Nummer fyra. Relationen är oändligt viktigare än religionen. Här har vi texten där någon försöker knacka på. Porten är stängd och man knackar på. Och så frågar vem är ni ungefär? Jag känner er inte. Varifrån är ni? Jag har på något sätt kommit underfund med det här efter 20, snart 21 års tid. Att en av de stora farorna för oss vid den sista domen, det är att inte känna Jesus. För det finns ett antal texter, jag ska ta mig an några komplicerade bibeltexter här idag. Men det finns några texter som talar om att människor går miste om det eviga livet tillsammans med Gud på grund av att Gud inte kände dem, exakt så Bibeln uttrycker det. Det finns på ett antal ställen, jag tänker kanske att Matteus 7, ett av de texterna som talar tydligast och kanske orsakar en del skrämselhicka hos oss. Matteus 7 talar ju om det stället där människor som har gjort kraftgärningar i Guds namn. Människor har drivit ut andar, de har profeterat. De har gjort det ena och de har gjort det andra. Och så står det till och med det intressant ur ett teologiskt perspektiv. De säger, herre, herre, har vi inte. Alltså med kraftig betoning kommer de till Jesus. Herre, har vi inte i ditt namn gjort allt detta goda för dig? Och sen till viss fas och nervositet så säger Jesus till dem att gå bort ifrån mig, alla ni. Och så använder han för ord, lyssna på det här. Han säger förbrytare. Dessa människor som har gjort goda gärningar, gjort övernaturliga saker som många av oss, vi bara drömmer om att få se det. Och Jesus säger, gå bort ifrån mig, förbrytare, laglösa den gamla översättningen. Jag känner er inte. Och då när jag läser en sån text så får jag på något sätt för mig i alla fall att det kan ju vara en fördel av att i så fall känna Jesus. Om det är så att Jesus säger att inte alla som säger herre, herre ska komma in i himmelriket. Vad är det som är viktigt? Jo, Jesus säger sen bara de som gör min himmelska faders vilja. Och vad är faderns vilja? Jo, att vi ska lära känna honom. Detta är min vilja, säger Jesus i Johannes. Det finns ingen genväg till Gud utan genom relationen med Jesus. Jesus sa det, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Jag tänker på Adam efter syndafallet. Vad är Guds reaktion efter Adam har syndat? Han letar inte efter äppelskrutt, så vi, eller man vet inte vad det var frukt, men av fruktskrutt i alla fall. Utan Adam och Eva har gömt sig och Guds fråga till Adam blir, var är du Adam? Var är du? Varför har du försvunnit från mig? Varför finns inte den här relationen som en gång fanns, den på något sätt bortblåst? Var är du Adam? Och det är på något sätt Guds fråga till människan ständigt och jämt att var är vi? Var är relationen med dig som jag längtar efter och som jag så gärna skulle vilja ha? Var är du människa? För Gud är alltid på jakt efter människan, sådan som hon är. Medan människan alltid är på jakt efter Gud med hjälp av gärningar. I jakten på Gud är gärningar aldrig svaret. Aldrig. Jag tänker på Apostlagärningarna 19, en tragikomisk upplevelse i sig när 7 andeutdrivare, alltså, tänk vilket yrke. De var ute på jakt. Till och med kända, pappan var känd och allt. Och så får de iväg. Och så ska de driva ut ett par demoner. Står med hjälp av namnet Jesus som Paulus predikar. Och demonen svarar att Jesus vet vem det är och Paulus känner till. Men vilka är ni? Så blir de misshandlade och nakna. Alltså katastrof för CV:n. Om de nu en gång var en utdrivare. De var okända i andevärlden. Och du blir känd i andevärlden när du är känd av Jesus. Och har en relation med honom. Halleluja. Får man ju säga då. För namnet Jesus är ingen magisk formel. Utan det är en person som är nyckeln till hela din frälsning. För om inte gärningar är svaret, så vad är då svaret? Vi sa ju det just att en person som är nyckeln till allt. Romarbrevet 10:9, det på något sätt definierar ju frälsningen så väldigt vackert och konkret. Det står så här, om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Det finns en enorm styrka i bekännelsen. Jag vet inte, läs Bibeln ett varv till och så ser du hur ofta Gud talar. När Gud sa det, var det ljus, så blev det ljus. Genom Jesu ord så skapades frälsning, förändring, förbättring, försoning. Och så vidare. Det finns en styrka i bekännelsen. Och när jag läser min bibel så ser man att den där bekännelsens styrka är så pass stark. Att det finns en varning av Jesus för konsekvensen att inte bekänna. Lyssna. Matteus 10:32. Den som bekänner mig inför människorna. Så också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Jag vet att jag slänger på en massa radikala bibeltexter, men det är sommar snart. Men jag tror det finns en styrka i att förstå på något sätt just kontexten, bakgrunden till varför Bibeln säger som den gör. Billy Graham har sagt så här. Jesus dog offentligt för våra synder, så det är vår skyldighet att också erkänna honom offentligt. Det finns en styrka i den offentliga proklamationen av namnet Jesus. Vi känns inte för evangeliet, utan den kraft som frälser främst juden, men också greken. Det finns en proklamation, någonting som bara vibrerar i andevärlden varenda gång Jesu namn blir bekänt inför hedningar som ännu inte tror på honom. Därför tror jag att den enkla lilla bekännelsen från din mun ut i en värld som behöver honom är så pass vital och viktig att vi behöver tänka på att göra det nu som då. För det femte och näst sista. Du behöver få dina synder förlåtna. Liknelsen fortsätter att tala om ändens tid, där folk vill komma in i himmelriket men får inte göra det eftersom Gud inte känner dem. Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig alla ni som gör orätt. Enligt Johannes 10, då, som vi har redan hoppat in i en gång, så lär Jesus att sättet hur han lär känna oss är genom att vi blir hans får. Det är alltså en bild. Han säger, jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Lyssna på det här. Nu kommer alltså viktiga saker. Jag måste riktigt sätta mig ner här som en sagofarbror. Jag säger det på nytt. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Och han säger vidare, liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Lyssna igen. Jag säger det för tredje gången. Jag är den gode herden, alltså Jesus. Jag känner mina får. Det vill säga, när du ger ditt liv till Jesus så blir du känd av Jesus. På samma sätt som fadern känner mig och jag känner fadern. Hurdan relation kan du ha med Jesus? Samma relation som Jesus har med fadern kan du ha med Jesus. Jag låtsades klia bakom öronen, inte fick någon respons. Alltså, här har vi två viktiga poänger. Och snart kommer jag till min huvudpoäng hela predikan. För det första, vi kan lära känna Jesus på samma sätt som han känner fadern. Och för det andra, Jesus ger sitt liv för fåren. Alltså en symbol för att Jesus dör för oss så att inte vi behöver dö. Och nu kommer, tror jag, några av de absolut vackraste bibelverserna som jag tycker finns i hela Bibeln. Lyssna, nu säger jag det igen. Mina får, lyssna till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Hur börjar det här? Det börjar med att fåren lyssnar till Jesus. Vi lyssnar till hans ord. Och vad säger Jesus till en förlorad värld? Han säger, följ mig. Vi följer Jesus. Vi lyssnar, vi lyder. Och vad blir resultatet av att vi följer Jesus? Vi får evigt liv. Vi ska aldrig någonsin gå förlorade. Det är samma textualisering som Jesus använder i Johannes 3:16. Och då kommer det mest optimistiska som finns i hela Bibeln. Ingen ska rycka dem ur min hand. Ingen. När du är hos Jesus håller Jesus fast dig med sin hand. Och fast fienden kommer och klöser och river och hoppar och har sig, du är där i Jesus hand. Ingen ska rycka dem ur min hand. För min far som har gett mig dem, alltså Gud själv, har gett dig till Jesus. Far är större än allt. Och ingen, säger han igen, kan rycka dem ur min fars hand. Här är alltså ett recept, om man får kalla det så, hur vi kan bli kända av Herren. Och det är att bli hans får genom att tro på hans ord, följa honom, gå dopets väg, ge sitt liv till honom. Vi ska dopa om 2 veckor. Kanske du är redo att följa Jesus genom dopet. Tro på honom, följ honom. Det är det Jesus kallar den förlorad värld till. Med det löftet där 2 saker. Du får evigt liv och du får ett löfte om att när han har tag i dig, han släpper aldrig taget. Kanske många av oss har relationer, föräldrar, erfarenheter där vi känner att de har bara tappat greppet om oss. De har svikit oss. De har överlämnat oss. Men Jesus säger att han tar tag i oss. Han släpper aldrig taget om oss. Tänk att ha ett sånt löfte från Gud. Att han håller tag i oss. Han bär in oss i det eviga livet. Vad är motsatsen då? Jo, det blir ju att inte tro på honom. Och inte ta emot hans försoningsverk. Ett annat bibelställe som man har lite ångest över ibland är Markus 3:29-30. Jag vill bara ta med några av de svårare ställena idag. Markus 3:29-30, det talar om att synda om mot den helige ande. Och det står, Jesus säger, om vi syndar mot den helige ande kommer vi aldrig någonsin att kunna få förlåtelse. Ouch. Jag pratar med en del människor genom mina år som är rädda att just synda mot den helige ande. Och låt mig klargöra en väldigt viktig sak här. Omvändelse och förlåtelse av synd är ett verk av den helige ande. Och det innebär i kombination med att Gud vill att alla människor ska omvända sig. Han sa det redan i gamla förbundet, Hesekiel 18:23 till exempel. Så konklusionen blir då så här, att varje gång vi vill ha syndernas förlåtelse så får vi det. Genom att synda mot den helige ande så har vi blivit så förhärdade i våra hjärtan att vi aldrig någonsin kommer att vilja ha förlåtelse. Förstår ni det där? Genom att du syndar mot den helige ande så har själva viljan inom dig om att få förlåtelse, den har på något sätt försvunnit. Du blir så hård i ditt hjärta att du inte vill ha förlåtelse. Låt oss nu ta ett annat bibelställe som är lika illa beryckt, att Hebreerbrevet 10:26. Om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, så finns det inte längre något offer för synderna. Låter det jobbigt. Då vill jag igen bara direkt poängtera att denna vers inte handlar om att du skulle synda en gång med flit, eller du ljög med flit häromdagen, eller gjort en så kallad värre synd. Får citera, jag vet inte varför jag bara har massa gamla lexikon där hemma, men jag har ett annat lexikon. Förra veckan var det 1878, nu är det 1720. En fantastisk teolog som heter Matthew Henrys. Han säger så här. Det här handlar alltså om en troende som har fått erfara och levt det livet med den heliga ande som kristen. Men trots det väljer bort tron. Du väljer bort tron. Trots att du har levt, sett, upplevt livet tillsammans med Gud. Så här handlar det inte ens om att synda misstag. Eller med vett och vilja. Tänk på Petrus som förnekade Jesus och blev upprättad av den samme. Här handlar det om att fullständigt förneka Jesus försoningsverk trots att det har gjort en livsförvandling hos en människa. Vi kan återigen falla tillbaka på den tidigare texten i Markus 3, att så länge vi vill ha förlåtelse så finns det alltid förlåtelse hos Gud. Men kom ihåg vad jag sa förra gången från Jakobs brev, att om vi låter bara synden arbeta och växa inom oss, så leder den förr eller senare med oss till fullständig död. Och det kan leda till att du slutar vilja omvända dig och ha förlåtelse från Herren. Därför bör vi ständigt och jämt bara söka oss närmare hans kors. Vi måste ständigt och jämt arbeta med vår omvändelse och vår frälsning, så att vi är beroende av hans kors. För så länge vi vill ha förlåtelse från Gud så blir vi förlåtna. För han vill alltid förlåta oss. Men ibland behöver vi bara bekänna lite färg och säga hur det är med oss. Kom och tänka på, jag har varit på ett polisförhör i mitt liv. Tror jag, ja. Jag hade krockat och tyckte att det inte var mitt fel. Jag hade kört in i en bil, så går inte in i detalj att det hade någonting med någon mobiltelefon att göra, men sa jag inte högt. Det är bandat för lite. Ja, det gör det. Ja, jag körde in i en bil och halt, skyllde vi på, och sen krockade jag. Och jag tyckte inte det var mitt fel, för jag tyckte den andra bilen hade gjort några konstiga signaler som pekade på att den skulle någon annan manöver som inte var med på. Så vi bonkade in i varandra. Och det blev förhör, för jag tyckte inte det var mitt fel. Den andra personen tyckte naturligtvis att allting var mitt fel. Så jag sitter i ett förhör med en polis. Och jag minns hur arg jag var. Har ni varit arg på en polis någon gång? Och där sitter man. Och jag på något sätt bara växer upp och håller på, kommer på massa märkliga berättelser jag börjar säga om den, mot den där polisen. Och så mitt allt hör jag bara en röst. Ni vet det stället när man är riktigt arg och så hör man den heliga ande. Och så säger den heliga ande, Anders, nu bekänner du allt. Och ni vet när den heliga ande säger sådär med buller bonga. Och jag minns min reaktion i samtal med polisen. 180 grads förändring. Och så jag bekänner allting, han såg mig. Han var inte riktigt med på den där på något sätt förändringen. Men det har bara tänkt på något sätt. Och jag fick någon böteslappas runt, det var Herren med mig. Men jag tänkte, ibland behöver vi bara få den här heliga andes uppenbarelse om att nu bekänner du allt. Nu behöver du syndernas förlåtelse. Nu behöver du bekänna dina synder. Du kanske har levt i gömd synd i så många år. Du kanske har varit otrogen. Du kanske håller på med fifflerier, du kanske inte betalar skatt eller skäl tionde från Herren. Jag vet inte vad du håller på med för synd. Ibland behöver vi bara ta upp dem till ljuset och låta den heliga ande bara tala till vår hjärtan så vi får slänga det på korset och gå ut som en fri man. Halleluja. För det sista, det sjätte. För det finns en Gud som i denna sista tid samlar sin skörd. Det är en väldigt vacker bild som målas upp i Uppenbarelseboken. Det talas om ett stort antal, ett extremt stort antal med människor som kommer att bli kristna i den sista tiden. Antalet så stort att det inte finns något sätt på den tiden att räkna det. Ibland målar man upp den sista tiden som ett bara stort mörker där antikrist finns där och hans kusin där och hans lakejer överallt. Men jag tror att vad vi kristna ska fokusera på den sista tiden, det är Uppenbarelseboken 7:14. Det står beskrivet om dem att det var ett så stort antal människor som ingen kunde räkna. Och Johannes han frågar, vad är det för människor? Och Jesus svarar, som det står på skärmen, att det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Och tänk att vi får vara med i en tid där vi får se människor ta emot Jesus, få sina liv förvandlade, se syndens bojor bara falla bort och vi får träda in en ny skap eller få se dem träda in en ny skapelse i Kristus. Och Jesus säger i texten också att det ska komma folk från öster, väster, från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och vi är ganska nära norr från då Jerusalem uppåt. Att vi får vara med och ligga till bords i Guds rike. Att vi får vara med i denna sista, vad det kan vara, stora skördetiden. Miljoner, kanske miljarder med människor bara börja bekänna att Jesus Kristus är Herre. Vi är inte nöjda, i alla fall är jag inte nöjd. Jag tror jag har minst några här i församlingen som inte är nöjda med mig. Så länge det finns så många människor i Vasa som inte har hört talas om Jesus. Som inte lever med honom. Som inte säger att Jesus Kristus är min Herre. Det är därför vi existerar som församling. För vår längtan är att vi vill vara händer, vi vill vara munnar, vi vill vara kärleksfyllda troende. Som går omkring och omfamnar den här staden. Inte med dömande hårda ord utan med böner och välsignelse. Och där vi är levande exempel. Vi är kristna som har gått genom den trånga porten. Vi har gått genom den trånga porten. Dels för att vi själva ska få räddning, men det händer någonting med oss som inte går att missa från din omgivning. Och får jag provocera dig lite här mot slutet också. På vilket sätt lever du annorlunda än dina icke-troende kollegor, vänner och bekanta? På vilket sätt sticker du ut ur mängden? Och sticker du inte ut ur mängden, kanske du ska på nytt börja bli uppfylld med den heliga ande. För vi kristna, vi är inte kallade till att leva som ubåtar. Som bara finns där och göms. Vi kallar det till att göra en skillnad i den här världen. Vi kallar det att vara ljuset. Staden. Som människorna ser och ärar Herren när de ser våra gärningar. Det ska vara en skillnad hur vi lever. Då vi har den heliga ande. Kära vänner, nu är det ju så. Vi är människor, vi har gått genom den trånga porten, vi har fått syndernas förlåtelse, vi har döpt oss till Kristus och vi har framförallt bevarat ett hjärta fullt med Guds egen kärlek. Det är så vi blir och förblir frälsta. Det är då vi, som Jesus själv säger det, vi bevarar vårt hjärta obefläckat av denna värld och fullt av hans kärlek, ska vi be. Himmelske Fader, vi bara tackar och ärar dig Jesus för att du lever, regerar här på jorden.